Här börjar vackra dagar av Joyce Carol Oates. Inläst av mig, Lo Kauppi, för Harper Collins Nordic. Till Greg Johnson. Del 1. Fleuve bleu. Eftermiddag, senhöst, strimmor av glittrande ljus på floden. Han gick på gångbanan på bron med de vajande flaggorna när han fick syn på henne första gången, utan att veta att det var hon. Och han slogs av den egendomliga tanken, så som sådana tankar slagit honom när han var yngre och hade bott för sig själv och ofta promenerat ensam i stadsmiljö. Henne ska jag gifta mig med. Hon, den där. Fast nu var han förstås gift. Han hade varit gift länge vid det här laget. Den framfusige unge mannen som hade vandrat runt i timmar i olika städer, outtröttlig, nyfiken, hänförd över att få vara ensam. Den unge mannen som ibland hade fotograferat, men ofta inte hade haft någon annan avsikt än att röra på sina snabba, rastlösa ben. Han var sedan länge försvunnen. Hon hade sett sig om i samma ögonblick som om han hade sträckt ut handen och rört vid henne. Ett plötsligt igenkännande, likt en ljusreflex i vatten. Han hade varit nära att höja handen till hälsning. Men han kände inte den unga kvinnan och han var säker på att hon inte kände honom. Längre fram skulle han hävda att deras blickar hade mötts den där första gången. Och hon skulle med ett skratt säga, det tror jag inte, det tror jag i så fall att jag skulle minnas. Han drogs till floden. Snabbt glupande vatten som forsade tätt in till byggnaderna i den gamla fabriksorten vid floden. Le Fleuve Bleu hade den hetat en gång, vid tiden för den franska bosättningen på 1730-talet. Nu Blue River, kort och gott. Men egendomligt nog hette den lilla staden vid floden fortfarande Fleuve Bleu. En lokalhistoriker kunde kanske ha förklarat logiken. Och namnet uttalades på det sätt man pratade i den norra delen av delstaten New York. Nasalt, klanglöst, Fleuve Bleu. På den bortre sidan av Blue River låg Fort Winston, Ontario. Genom kontorsrummets höga fönster i den gamla tegelbyggnaden Rutherford Building vid River Street, där han ofta satt och drömde, kunde han se skogspartiet på den kanadensiska stranden en dryg kilometer bort och den oformliga siluetten av brospannet som förenade Fleuve Bleu med Fort Cornwall. Hamnområdet med mäktiga, rostiga oljecisterner, lagerbyggnader, transportdepåer, kajer. Pråmarna på floden rörde sig förvånansvärt snabbt i det skummande vattnet, likt flodhästar. När han började arbeta på den familjeägda advokatbyrån hade han tagit med sig kameran varje dag. Han hade ägnat den timslånga lunchrasten åt att ströva längs floden och fotografera. Han brukade kliva ut på brandstegen och fotografera. Under de senaste åren hade han efterhand upphört att ta med sig kameran till jobbet. Men det var något som malde inom honom. En längtan, en tomhet när han fick syn på något, oftare någon, som han skulle ha velat fotografera. Ett speciellt ansikte, en minnesvärd blick. Han brukade tänka, en blick med kraft att genomborra hjärtat. De dyra kamerorna hade börjat kännas som en lyx. En som hans kära, väna hustru aldrig nämnde, aldrig förebrående. Och de tog upp så mycket av hans tid, krävde sån noggrannhet, omtanke. Dessa bilder som så få människor någonsin skulle komma och titta på.